Så. Jag bara letar efter en liten...
Ja, jag ska sätta mig helt till rätta här. Så. Mobilen i närheten, vatten i närheten. Då flyttar vi fram mikrofonen så här lite. Ja, kanske lite bättre så.
Hej och hjärtinnerligt välkomna till Videospelsklubbens podcast. Jag som är Stefan Gassimilukanser och med mig har jag Lenny Cyborg 2003, Adam Zyck.
Jajamän, sittandes i soffan vid en stol och en bit från datorn.
Ja, nära i alla fall. Ja, och så vanligt så hörde ni introlåten som är gjord av Thomas Hyde 209 Myrberg. Och idag är ju... Det är 132 avsnittet och det andra av nystarten av podcasten. Vad ska vi prata om, Lenny?
Ja, Stefan. Stefan.
Ja.
Du har ju köpt några saker, skickade du i chatten bara för en liten stund sedan.
Ja.
Berätta, vad är detta för något du har köpt?
Jag bara scrollade lite på Facebook och så dök det upp i någon grupp där att det var någon som sålde... Snygga Halo 3 pins kan man väl kalla det. Badges.
Att du säger snygga och nej, jag vet
alltså,
inte.
De här som föreställer några vapen som är liksom lite gummiaktiga. De är snygga. Sen de andra, de är liksom lite så här, det känns ju inte som att någon har lagt många minuter på att liksom lägga vilka bilder som skulle vara på de där. Det tycker jag är lite kul. Men det kostar bara 75 kronor med frakt.
Jag skrattar orimligt mycket åt det inköpet. Mm. Alltså, jag letar frenetiskt efter bara för att försöka hitta så här felstavningar och bootleg-varningar direkt.
Ja, nej. Det är officiella licensierade grejer.
Ja, då kan jag bara säga, jag beklagar.
Du ser väl de som föreställde vapen, det var ju skitfina.
Nej. De var inte heller särskilt fina.
De är ju som så här liksom tredimensionella gummi i olika lager.
De var ju bättre än de här pinsen, de andra sakerna. Men,
ja. Jo, för de, så här, inte ens centrerade bilder och sånt där. De är ju, så de tycker de var lite roliga i sig ändå.
Men varför fick du för dig att köpa de här?
Jag bara satt och det bara blev så. Det kan vara så att jag spelade Halo samtidigt med vår gamla originalkollega Mattias Holmberg. Och så satt vi där och spelade lite nya banor och lite sånt på i Halo. Och då kommer ju en ny säsong här. Säsong 4 kanske.
Och du tänkte då, ja men fy fan vad fint, jag har suttit med lite Halo-pins just nu.
Ja, och så var det. Så då skickade jag. Tar dem, skrev jag.
Du kände inte att du hade någonting bättre att kasta dina pengar på?
Nej, men jag gillade dem. De är sådana gamla Halo 3-grejer. Det var fina. Jag vet inte vad jag ska ha dem. Jag tycker riktigt. Men...
Nej, jag ska sluta gnälla. Jag tyckte bara det var som, så du.
Ja, jag vet inte. Jag tyckte de var fina. I alla fall. Ja.
Vi släpper och går vidare.
Ja, jag tycker det också.
Ja.
Ska vi inte, vilka tycker vi tar och lyssnar på en låt? Du har ju valt en jättebra låt till det här avsnittet.
Fy fan, vad kör i den här.
Ja, det är ju, vad ska vi se, vad heter den? Star Fox Restored Corneria. Det här är någon, du får berätta lite här, det är någon specialarvariant. Det är ju inte från själva Super Nintendo-spelet.
Nej, utan för ett tag sedan så började ju ett gäng entusiaster att leta upp alla samplingspaket, eller inte samplingspaket, men att hitta alla samplingar som SNESen använde sig av i många spel. Mm. Och bland annat då till just Star Fox-spelen och soundtracket till den. Och samplingen, det är alltså originalljuden. Inte de komprimerade som blir när man kör igenom en snes, utan originalljuden som används.
Ja, precis.
Så att man kan få det i högkvalitativ uppspelning.
Mm.
Och det låter ju så jäkla fint.
Ja, ja det, visst gör det.
Då när det inte har någon komprimering, visst, det tappar ju lite av charmen samtidigt att det inte riktigt låter som i originalspelet, men att ha det i den här riktigt fina ljudkvaliteten, det är fan riktigt gött.
Mm. Och den här musiken i Star Fox komponerades av Hajime Hirasawa, en person som förutom det här spelet då också komponerade musiken till Wave Race till Game Boy. Och det är hans två credits som jag hittar. Det är lite märkligt på något vis.
Ja, det känns ju som att han borde skapat med. Sen är det ju en annan femma att Cornelia-låten är ju kraftigt inspirerad av Afterburner-temat. Och den kan vi ju köra i något annat avsnitt, så kan ni själva jämföra hur pass lika de låtarna är.
Ja, så får ni liksom gå tillbaka till detta avsnittet och så lyssnar jag. Ja, nej, men då lyssnar vi på den här svängiga låten som låter extra bra i den här tappningen då. Den låten, och den var ju som sagt väldigt svängig. Det har hänt lite på nyhetsfronten sen sist. Jag sa ju förresten i förra avsnittet att det skulle ta 2 veckor till nästa avsnitt. Nu tog det kanske 1,5. Och vi har väl bestämt att vi spelar in den här podcasten när vi vill och släpper den när vi vill. Och,
ja. Det är det enklaste för allihopa.
Ja, det är det verkligen. Det är ingen kontinuitet.
Kontinuitet.
Kontinuitet, tack så mycket. Jag vet inte om jag någonsin har sagt det ordet rakt ut faktiskt. Så det var lite spännande. Men i alla fall lite nyheter. Det var ju en Nintendo Direct där ganska snart efter vi spelade in förra avsnittet. Har jag för mig, jag kommer inte ihåg vilken dag det var förra veckan. Men det var ju liksom första gången de visade lite grejer. Ett par grejer som jag tyckte var lite kul i alla fall.
Mm-hmm. Berätta.
Ja, alltså Super Mario RPG till exempel. Den här, de gör ju en liten remake av den kan man väl säga. Det är ju... Ja,
det är många som är riktigt exalterade över det.
Mm. Och jag har ju inte klarat det, men jag spelade ganska långt i det på Virtual Console på Wii typ 2012 eller något sånt. Men sen så, ja, jag hade inte senare tillgång till den Wii jag spelade på, så då liksom orkade jag aldrig spela om. Men nu kanske då med lite ny fin grafik och sådär, och så kanske jag liksom kan tänka mig, för det var, man kan säga att det var ett RPG på min nivå.
jag har lite en inställning att det är trevligt att de gör en remake av det, men jag hade hellre sett en uppföljare till spelet, så jag är inte så jättehyped inför remaken, men det är ju trevligt för alla de som vill ha det.
Mm. Men det som var ännu häftigare var ju Super Mario Bros. Wonder, det nya plattformsspelet.
Ja, det ser ut som en acid trip och jag är helt med på betan direkt.
Det jag liksom tycker ja, det är ett Mario-plattformsspel. Man hoppar och härjar Mario, Luigi, Toad, prinsessan och sådär, och så hände det massa. Men det som jag tyckte var mest spännande med det var att det är liksom lite liv i karaktärerna.
Det är inte, de var inte alls lika stela som vanligt.
Nej, det kändes liksom lite mer, inte det här jäkla, de brukar alltid kännas så vansinnigt stela och tråkiga karaktärerna. Det var liksom en helt ny stil på dem på något vis. Och det gillade jag verkligen. Så det släpps väl i oktober, va? Eller något sånt.
Ja, jag hoppas ju på att det är riktigt bra. Det kanske är det bästa augusti, Mario-spelet kanske. Sen Luigi U till Wii U.
Ja, det var ju också, jag vet inte om jag klarade, jo det visste. Det var ju kul också.
Det var riktigt bra. Sen har de inte släppt något vettigt därefter, enligt mig i varje fall.
Jag ska bara se när det släpptes. Jag inte sitter här och bara slänger ur mig saker som andra podcasts på videospelsklubbens hemsida. Gillestugan. Vad ska vi se här. Det släpps ju då i oktober, ja. 20 oktober. Vad spännande. På Nintendo Switch är då formatet.
Ja, för de som hör det här 50 år in i framtiden.
Ja, precis. Nej, så... Och det är lite, verkar vara lite så här, man tar lite blommor och grejer och så börjar det hända grejer i världen. Och framförallt då så kan Mario bli en elefant.
Det är ren LSD-trip, det. Helt klart.
Det är en väldigt så här konstig Super Mario-titel. Wonder. Det är väldigt oväntat. På många sätt och vis. Men uppskattat, tycker jag. Sen var det visades massa annat. Men det har jag inte skrivit ner. För det var inte lika intressant. Pikmin och... Ja, det ena och det andra.
Mm. Nej, jag kommer inte ihåg så jättemycket av visningen faktiskt. Det var Wonder som jag tyckte så trevligt ut. Och var det någonting mer?
Ja, jag vet. De skulle släppa den här Batman Arkham-samlingen också, men det är ju inte lite, det var inget direkt spännande på så vis.
Nej, den har man ju redan spelat och ja, och har man inte spelat det innan så finns det nog bättre plattform att spela spelet på än till Switchen.
Ja, jag har ju City har jag installerat på datorn fortfarande sedan flera år tillbaka. Så ibland så startar jag det och spelar en liten stund och så kommer jag inte riktigt in i det, och så en annan gång kanske. De är roliga i alla fall. Jaha, den enda andra nyhetsgrejen jag tänkte vi kunde prata om, det är ju det här Microsoft mot Federal Trade Commission.
Ja, jag är så trött på det. Jag är så trött på skiten.
Jag tror det är väl sista dagen idag eller någonting. Är det idag då det bestäms huruvida de får köpa dem eller inte, eller om det ska fortsätta dras ut på. Och i det fallet så kommer Microsoft antagligen skita i det, för det kommer ta åratal att hålla på.
Jag vet inte. Det är så mycket skit som kommer fram på båda sidorna och jag är så trött på det.
Ja, och nu, det blir liksom väldigt mycket det här att du, jag är också så här, bara, nu hur mycket jag tycker om Xbox och sådär, så bara låt det vara nu. Det kommer alla bara hitta på saker, så kommer det fram mail som säger emot allting de säger allihopa och så det.
Och sen är en massa fanboys som sett sig i ena läget och säger, ja men titta här, nu är Sony så jätteonda. Och sen är det en massa fanboys i andra läget och säger, ja titta, nu är Microsoft som är så jätteonda. Och man blir trött, för de har ingen nyans överhuvudtaget i diskussionerna heller.
Nej, och nu gick ju, vad heter han, Microsofts vd ut och sa att hade jag fått bestämma nu så hade inte funnits några exklusiva spel alls. Men det är Sonys fel att det är så, för det är bara de som trycker hårt på det. Och
ja.
Och nu verkar det som att Phil Spencer, han bestämde i något möte 2021 att alla Cinemax-spelen skulle vara exklusiva. Och sen blev de gnälliga i något mejl där över att varför ska våra spel vara exklusiva och sen om inte Activision. Så ja, det är lite kul ändå på att det här liksom, att de här mejlen liksom kommer fram som ingen av de här människorna någonsin har tänkt sig att världen skulle få läsa.
Nej, det luckras ju upp lite och tvingas till vissa eftergifter av de som har varit med i den konversationen.
Ja, det tvingar.
Men det kommer ju inte hjälpa någon i slutändan. För vi kan inte göra någonting utan. Och det är ju bara domstolarna och hela det kittet som kan göra någonting i slutändan. Så.
Ja, och jag har väl med börjat komma till den punkten att jag känner att kan inte bara släppa det här nu? Jag tror inte det kommer gå så bra ändå.
Nej, men vi går vidare. Jag har faktiskt någon nyhet eller åtta.
Oj, ja men vi kör på. Jag har inte kollat så mycket.
Nej, första nyheten är egentligen mer av ett tips att Switch Online fick 4 nya Mega Drive-spel under gårdagen.
Ja, jag såg en rubrik men jag klickade mig aldrig vidare.
Och det var ju 4 stabila titlar.
Oj, nu, vänta, jag ska bara rätta till mig här i stolen.
Oj, innan du trillar av.
Trillar ur.
Okej, första spelet, det är Crusader of Senti, även känt som Soul Ale.
Ja, var det därför jag såg en bild på det? Jag såg en bild på det, så tänkte jag, vad fan heter spelet? Heter det inte Soul Ale? Jo, det heter det. Och sen, ja, precis.
Har vi Ghouls and Ghosts.
Ja.
Det blir genast mycket mer mycket passiv i ditt engagemang.
Inte lika engagerad i det. Nej. Jag har ju verkligen försökt. Jag har väl kommit till andra banan en gång. Typ, men.
Sen har vi Landstalker. En av mina personliga favoriter.
Ja, alltså, jag gillar ju Landstalker. Jag har ju ändå spelat det typ 2 gånger. Då menar jag inte att jag har klarat. Utan jag har ju liksom börjat. Och sen så bråkar jag lite med kontrollen. Det är ju. Jag vet inte om det är isometriskt. Men man springer ju liksom på snedden. Och sen så känns det ologiskt om hur det är sitt. Hur man ska trycka för att man ska gå. Och sen trycker man på någon knapp så ändras kontrollen på något vis. Så gör man det av misstag och så blir man helt förvirrad. Och så ska man plattformshoppa med den här. Men sen så är det jättefin grafik och annars är spelet jättebra.
Ja, och det fjärde spelet är Revenge of Shinobi.
Revenge of Shinobi, det har jag spelat. Är det tvåan?
Det är tvåan, ja.
Ja, det har jag inte spelat så jättemycket faktiskt.
Spelet med bäst musik. Det är.
Jag gillar ju trean jättemycket.
Yuzo Koshiro, han är fan, han kan sin sak. Ja, trean är ju det bättre rent gameplaymässigt, men musiken är ju bättre i Revenge of Shinobi.
Mm. Ja, jag gillar de där spelen, även om de är lite svåra, vi sa dem. Som typ ja, Shadowdance.
Och bara för att nämna, i och med att Crusader of Senti Soul Ale, det är Segas svar på Zelda 3 för er som inte känner till. Mm. Jättetrevlig top-down action-spel där man jag tänkte säga raggar upp, men det gör man ju inte, utan man rekryterar djur till sitt syfte och kan kombinera de här djuren för olika egenskaper.
Spelade vi inte det som något som till något avsnitt förr i tiden?
Jo, jag vill påstå att jag tvingade er till att spela.
Ja, då spelade jag ganska mycket, men sen så var det någonstans det blev satt stopp, men det var ju trevligt. Det är ju trevligt, det var trevligt fram tills dess i alla fall.
Mm. Ja, vi går vidare, nästa nyhet.
Ja.
Också Sega-relaterat. Otippat nog. Yu Suzuki's Space Harrier uppföljare, Air Twister, som kom till Apple Arcade, kommer nu till konsolen. Mm-hmm. Och det ska bli riktigt trevligt. Jag gillar ju Space Harrier och jag har sneglat mycket på Air Twister. Som också ser ut som en LSD-trip ungefär, fast i Space Harrier-format.
Mm. Space Harrier har ju framförallt väldigt bra musik.
Ja, det är så bra. Det, 10 november kommer det till alla moderna plattformar.
Mm.
Ja, så det ser vi fram emot.
Men är det designat av Suzuki då?
Jajamän.
Ja, ja, okej, då är jag med.
Så det är ju extra intressant.
Spelet
när som legendaren själv.
När man blev en flygande gubbe för att det var för mycket animationsrutor till ett flygplan. Ja, just det.
Ja, precis. Det är en bra workaround om något.
Ja, okej. Okay. Vi kan inte animera flygplanet. Vi gör en man som vänder sig åt vänster och höger lite ungefär. Ja. Jaha, har du någon mer nyhet att prata om?
Ja, titta, jag har mer nyheter.
Ja, det är jättebra.
Det här är en nyhet som nog intresserar extremt få i våra umgängeskretsar.
Mm-hmm.
Men jag tänkte, kan ändå vara intressant, för det är ju lite speciellt. Nämligen att EVE Online får nu Excel-integration.
Ja.
Excel som i Microsoft Excel, Office-paketet,
ja.
Excel.
Ja, jag vet inte vad det här innebär.
Du kan plocka ut statistik och detaljer direkt till Excel och omvandla det där.
Ja, ja men det är spännande.
Men det är nog det första spelet någonsin som får Excel-integration. Så det, jag tyckte det var rätt intressant bara den biten.
Ja, det är ju sant. Det är ju lite märkligt också. Att man, ja, det är ju ett spel som såklart är mycket...
Det är ju ett tungt, tungt ekonomiskt spel.
Ja, då är det klart att då kan det vara bra med ett Excel-dokument över sin ekonomi och så vidare. Jag har aldrig riktigt förstått exakt. Jag har ju hört det pratas i podcast och allt möjligt om EVE, men sen så är det ändå svårt att liksom riktigt förstå sig på det.
Mm. Och sista nyheten är att nu kommer Microsoft höja priset på Game Pass och Xbox Series X-maskinerna.
Ja.
Jag har faktiskt inte någon koll på just hur mycket maskiner kommer att höjas, men om jag tar fel för mig så är det väl ungefär 2 euro som det kommer att höjas med i priset för oss. Mm. Om man kör, i varje fall om man kör Ultimate-packet, prenumerationen.
Ja, det kan det väl ändå vara värt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det kostar just nu för...
Jag tror att i svenska kronor så ligger nog runt 140 i månaden om du kör Ultimate.
Ja, jag tror 130 kostade det nog innan faktiskt. Så då kanske det kommer upp i 150. Men sen så finns det ju... Tipset är ju att skrapa upp lite vänner och använda Friends and Family-varianten som just nu kostar 300 för 5 personer. Så att... jag antar att den också kommer höja sig pris såklart, men...
Ja, det kommer högst troligt.
Och anledningen var väl helt enkelt att för att de kan inte gå så mycket minus på det längre som de har hållit på att göra. De har gått
De behöver ha in lite mer intäkter här nu för det här domstolen som de kommer hamna i.
Ja, och får de inte köpa det så skulle de ju får de bryta upp avtalet med Activision Blizzard och betala 3 miljarder ändå eller vad det var för någonting. Så det blir lite dyrt ändå, så för då får man ju, det är precis som när någonting går sönder och hyresvärden får höja hyran.
Ja, det är en bra jämförelse.
Ja, tycker jag. Jaha, då är nyheterna slut.
Ja.
Vet du vad som är nästa programpunkt?
Nej, det vet jag inte. Berätta.
Vi ska berätta vad vi har, prata lite om vad vi har spelat för spel sen sist.
Ja, okej. Ja, men det gör på.
Ja, jag tänkte börja med att säga, alltså jag hade tänkt att jag skulle spela mer Zelda igen, Tears of the Kingdom. Men jag har knappt gjort det för att jag vet inte, jag måste nu ha en paus där efter de här 55 långa timmarna. Det är kul fortfarande, va? Men det är lite, jag har tappat lite, jag vet inte.
Det börjar stå lite stilla på kontot.
Ja, och då har jag ändå liksom halva kartan som jag inte ens har sett överhuvudtaget. Men det var lite där när jag var uppe i de mörka bergen i nordöst. Som det var så fruktansvärt tråkigt där. Så det blev liksom lite, ja, alltså jag ber mig neråt istället nu där det nu är lite mer liv och sådär. Men sen, och sen fastnade jag ju då i att jag började spela Heretic Shadow of the Serpent Riders helt plötsligt till, på datorn istället. Jag tänkte jag måste jag har startat det ett par gånger de senaste åren. Sen har det, kontrollen var ju stol knakar. Jag ska bara rätta till mig. Jo, kontrollen är, nu ska jag förklara kontrollen som är från början och du ska styra. Du styr med piltangenterna upp och ner, fram och tillbaka. Men vänster, då svänger du åt vänster, och höger då svänger du åt höger. Och ska du strafa så måste du hålla in alt.
Ja.
Och det är ju, det är inte riktigt. Jag kommer ihåg när jag spelade Doom förr i tiden på gymnasiet i multiplayer, då strafade man så, då var man ju bra på att använda det. Men nu är jag gammal och det vill säga inte riktigt. Så då fick jag ju in i DOS-box och jag skulle
hacka.
Öppna setup-filen där. Det var ett jäkla meck innan jag kom på hur man skulle göra. Men nu vet jag hur man gör. Och då, nu kan jag ju då, så nu är det ju VASD och musen och allting är precis det. Då blir ju spelet helt plötsligt fantastiskt mycket roligare att spela. Och nu är jag i slutet då av första, det är väl precis som i Doom, kapitel, typ 4 stycken. Jag tror jag är näst sista banan nu och helt plötsligt så vet jag inte vad jag ska göra på banan. Jag kommer inte vidare någonstans. Jag måste nu titta på en video och se vad man ska göra, för jag gick runt en stund och tryckte på väggar och bara, jag hittar ingenting nytt helt plötsligt. Det känns som det var som uppbyggnad mot en bossstrid eller någonting, men sen så bara dog det med att jag kom in i ett rum och sen så var det lite grejer att plocka upp där, och sen så ser man liksom en gång, men jag vet inte hur man ska komma till gången. Alltså den är liksom upphöjd. Ja. Nej,
jag kan inte hjälpa dig. Jag har inte spelat det på evighet, så jag vet inte.
Nej, så det och sen har jag spelat massa Battlefield också. 2040.
Ja, du gör det helt rätt i.
Ja. Spelat Team Deathmatch. Mycket. Tycker jag är kul. när man inte har någon att spela tillsammans med och ha liksom i sin squad och kunna prata med i Conquest, så då faller jag tillbaka till Team Deathmatch och skjuter lite folk.
Ja, där skiljer vi oss åt rätt mycket, för jag hade definitivt aldrig satt igång Team Deathmatch.
Ja, jag spelade Team Deathmatch även i redan i Bad Company 2 och 3:an och 4:an och sådär. När jag liksom inte orkade spela en hel Conquest-match eller sådär, så kunde jag spela lite kul Deathmatch.
Ja, nej. Det är inte så jag vill spela alls.
Jag misstänkte att du skulle ha någon sån här åsikt om det.
Ja, nej, du får givetvis spela så, men du spelar fel.
Mm. Ja, vad har du spelat då?
Jag har egentligen bara spelat, eller jag har ju spelat flera saker, men det jag vill snacka om primärt är den nya boomershooten. Mm. Warhammer 40,000 Boltgun.
Ja, just det. Jag har varit och tittat på Steam-sidan många gånger. De har haft lite rea på det nu nämligen, så att jag har varit lite sugen. Så tänkte jag har ju typ fortfarande 1 miljard spel som jag har startat och borde spela klart istället. Så jag har, det får liksom vara.
Nej, jag såg att de hade 20% rabatt på det på PSN, så då tog jag och slog till direkt. Mm. För jag har läst mycket om det och jag har tittat lite videos och det såg ju väldigt trevligt ut.
Ja, jag har bara sett trailern och det var väldigt fartfyllt. Det är spelet sådär fartfyllt som trailern är hela tiden?
Nej, det vill jag inte påstå. Jag hade väl egentligen medelmåttiga förväntningar. Jag tänkte att men det är nog ett trevligt spel, lite avkoppling, men jäklar vad bra det var. Mm. Det var en boomer shooter som var bra designat ut i fingerspetsarna. Om vi ska börja med just bandesignen. Många av de nya boomer shooters FPS-spelen har ju lite bekymmer med hur de väljer att göra bandesignen. Nämligen att de fokuserar oftast för mycket på arenaslag. Att man kommer in i ett område, sen blir området låst och sen måste man slåss där tills man har haft ihjäl alla fiender. Mm. Och sen får man gå vidare. Och sen är det i stort sett ingenting mellan de här partierna. Men Boltgun hade en fin fin balans mellan arenorna och utforskande utanför de här arenorna. Där även fanns mycket fiender och annat smått och gott.
Mm.
Så kändes betydligt närmare original Doom i bandesignen. Vilket var, ja, det var vackert. Det var vackert.
Ja, alltså, jag kommer väl spela det förr senare. Men jag har ju ett gäng boomer shooters kvar som jag måste...
Eller... Jag har ju matat dig med en bunte boomer shooters. Men...
Ja, alltså det är ju... Framförallt Iron Fury gillade jag ju väldigt mycket. Det är det här som byggt på samma motor som Duke Nukem 3D. Det är ju jättebra. Tills nu då det blir svårt för ett bra tag sedan nu. Och jag har liksom inte startat upp det. För jag blev så frustrerad över att de här jäkla robotarna i någon liten arena bara mördade mig om och om igen. Och så jag kunde liksom inte för mitt liv komma på hur jag skulle... ha ihjäl dem. Men det är så bra annars. Jag vill ju. Och det är inte mycket kvar av spelet heller. Så det var ju också kul.
Mm. Nej, en av roligare saken också med boltgun. Det är just hur vapnen känns.
Mm.
Du får ju boltgun som första vapen förutom motorsågen du har från början.
Mm.
Och det är så härligt hur den presenteras i spelet. Du kommer in i ett rum och sen är det här vapnet på en pedestal med ljuset skiner ner på den. Det ser ut som änglar som sjunger bredvid den. Det presenteras verkligen som en helighet. Och jäklar vilket gött tryck det är i den. Jag har egentligen ingen bra svenskt ord för det, men det känns så frasigt och krasigt när man använder den till att skjuta med och träffa fienderna.
Jag kan på något sätt föreställa mig.
Det är lite så här shotgun-tryck i den, fast ändå inte. Och samtidigt så är den hyfsat pricksäker. Och den är ju ett stabilt vapen genom hela spelet, även om senare fiender blir rätt tunga så att man kanske behöver använda lite mer starka vapnen. Och det är ett riktigt bra vapenutbud i spelet också. Varje vapen är kul att ha sin plats. Mm. Jag tror det finns 8 vapen totalt. Och det är egentligen att... De 4 första vapnen är helt olika och sen får du 4 vapen till som i princip är en starkare version av det andra vapnet. Men ändå skiljer sig så pass att den gör ett skäl till att vara ett eget vapen.
Mm. Mm. Ja, alltså jag är sugen. Och när du säger det här, att det är när man får till känslan på att när man skjuter med ett vapen och det känns liksom riktigt häftigt. Som när jag pratade om Marathon i förra avsnittet. Så där allting bara känns jättelamt och tråkigt. Då har jag till och med Heretic, liksom en stav som skjuter lite, eller ett armborst som känns som att man skjuter med en shotgun. Det är liksom, det gör ju halva spelet nästan att det känns bra att skjuta eftersom man skjuter hela tiden. Så ja, och nu ser jag här på, nu är ju Steams sommarrea igång och nu
är det farligt. Nu är det farligt med fingret. Nere
på 17,59 euro. Jag vet inte, varför står det inte i kronor istället? Det är väl...
Ja, du är ungefär 190 spänn.
Ja. Mm.
Eller ja, närmare 200 med dagens priser, eller dagens krona.
Ja, vi får se. Ja, som sagt, jag har andra spel att spela. Ja.
Mm, det var rätt långt boltgun, det var längre än jag trodde. Det var 3 kapitel med vardera 8 banor i varje kapitel.
Ja, men det är ändå... Är det långa banor då? Eller det...
det kan vara rätt långa banor. Det beror också lite på hur du utforskar. Det finns mycket gömt i spelet. Samtidigt så är det inte så många banor som är krångliga i sig. Utan de är rätt rakt fram, men... Du kan ju behöva kolla lite här och där ändå på det hela, på det stora hela.
För jag tycker det är kanske det problemet jag kan ha haft med Iron Fury till exempel, att det tar aldrig slut. Man tänker nu måste det närma sig slutet och sen så går jag in på internet och kollar hur många banor det finns. Ja, jag är halvvägs, okej. Okay. Ja. Alltså det, även om det är kul så får jag gärna ta slut någon gång.
Sen är det är härligt tyngd också i karaktären man spelar som. Och ljudeffekterna som spelet använder sig av gör det hela ännu bättre. I och med det utspelar sig i Warhammer 40,000-universumet så är det, allting är ju stort för det första.
Ja, stort,
allting är ju maffigt.
Metalliskt.
Muskulöst och biffigt. Och när man går så hör man hela tiden så här tunga fotsteg av plåt och metall som krasar. Oh. Boom, boom, boom. Och sen springer man lite. Boom, 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 boom. Man känner riktigt hur man vaggas fram med de här stegen.
Mm.
Och vet att fienden framför dig kommer få smaka illa död snart.
Ja, det låter väldigt trevligt. Ja, nej det...
Mm. Men fråga mig inte om storyn, för jag läste allting, men den bara försvann ut genom ena örat, så den var inte viktig.
Det kanske inte är så viktigt, kanske man måste känna till mer Warhammer 40K story överhuvudtaget för att hänga med ordentligt, antar jag.
Det jag tyckte var kul var att man fick möta Space Marines som fiende i spelet. Mm-hmm. Och ni som känner till lite Warhammer 40 vet ju vad det är för figurer. Mm. De är väldigt poppis att spela som i andra Warhammer 40-spel annars.
Ja, det kommer väl ett nytt något Space Marines 2 senare år.
Ja, det stämmer ju.
Uppföljare på något lite äldre. Inte jättegammalt, men tidigt 2014 eller något sånt tror jag det kommer något. Och sen så kommer det en uppföljare nu. Jag har inte spelat dem, så att jag vet inte.
Nej, vad säger du Stefan? Ska vi inte ta och köra en låt?
Jo, det skulle vi kunna göra. Och min låt till det här avsnittet är Mega Man Wily Fortress 2 från Mega Man 1. Då, alltså första Mega Man.
Och wow!
Ja, jag valde ju inte någon Mega Man 2-låt, i alla fall som alla andra skulle ha gjort. det är ju Manami Matsumae som komponerade den här låten 1987. Den är väldigt så här... vad ska man säga, mörk och det, man är på väg in mot Wileys fort där man går först utomhus utanför och så närmar man sig och det är väldigt så här ödesmättat och bra. Jag gillar ju första Mega Man väldigt mycket eftersom det var ju ett spel som när jag inte hade NES och så var det när jag såg detta spelet hemma hos en kompis. Så visste jag att jag var tvungen att ha den här jäkla konsolen. Det var liksom Mega Man.
Varje fiber i din kropp vägde. Ja, jag vill ha. Den ska vara min.
Specifikt minns jag att det var Icemans bana just då som spelades när jag såg det första gången och tänkte herregud, det här är ju... Men jag fick inte spela för det var min kompis storebror och hans kompisar som spelade så vi fick titta på typ. Men så när jag väl fick nästa så var ju Mega Man ett av de första spelen jag önskade mig i julklapp eller födelsedagspresent eller vad det nu kan ha varit. Ja, och inte det första, jag tror det var det andra för det första var Zelda faktiskt.
Jag vet ju hur mycket du gillar Mega Man också. Så.
Ja, även om jag då kanske har liksom tappat lite i den här fanatismen på senare år. Det är inte så att jag sätter mig och spelar Mega Man-spel jämt och ständigt längre och tycker att det är det bästa som finns. Men de är roliga att spela ibland. Men ja, det här är då alltså Wily Fortress 1. Även om den här låten då inte var exakt lika fartfylld och häftig och fräsig som Corneria-låten innan så tyckte jag att den var lite, jag tycker att den är bra.
Det är en fin låt.
En fin låt för 1987 på NES så är den ganska bra faktiskt. Jaha Lenny, du hade något vi skulle diskutera här.
Ja, jag har en liten reflektion som jag har tänkt på nu senare tid. Det är nämligen som så att för att binda samman med Boltgun som jag spelar. När jag fick tag i boltgun-vapnet så var det första jag tänkte att okej, Den här är ju lite som en kombination av shotgunen från Doom och ett annat vapen. Och med, bara med den tanken så slår det mig att jag jämför vapen i nya spel med Doom-vapen. Mm. Så att Doom-vapnen är alltså grundkittet i min vapenvärld när det gäller spel. Där allting jämförs med. Får du ett nytt vapen i ett spel, vilket vapen i Doom är det likt? Är det en kombination av två olika vapen i Doom? Är det plasmagunnen plus rocket launchen? Eller är det shotgun, single shotgun eller super shotgun? Mm. Så varje gång jag får ett nytt vapen så går en sån jämförelsetanke ända tillbaks till Doom och vilket vapen det motsvarar i nya spelet. Eller det motsvarar i gamla spelet från det nya spelet. Mm. Och det är just det jag kommer att tänka på, att jag har ju en sån grundplåt kring vapen. Men hur ligger det till för dig när du får nya vapen i spel? Har du också en sån tanke att det här är ju som detta vapnet från det spelet?
Ja, men det är också Doom. För att till exempel när jag började spela Marathon alldeles nyligen, tänkte jag, det måste ju komma något vapen som är typ som en shotgun, tänkte jag. Det är för fan 1994. Men nej, än så länge har jag inte fått det. En pistol och något halvdant maskingevär. Och ingen av dem känns... Det enda jag kan tänka är liksom... De här känns inte lika bra som vapnen i Doom.
Nej, och det är en intressant reflektion också. För att är det för att vi jämför med... För att Doom var så pass nyskapande på den tiden. Eller är det bara för att just vapenutbudet var så pass brett och definierande? Eller en kombination av båda kanske?
Alltså jag spelade ju faktiskt inte riktigt Doom ordentligt förrän typ 1998. Så att jag menar, jag hade ju spelat andra mer avancerade FPS tror jag väl innan där också. Men sen, om tar Heretic, så där är ju också samma sak. Jag tänker, äntligen ett vapen som är som shotgun i Doom. Och den här är som machine gun i Doom. Och det är liksom... Det blir ju så, jag vet inte heller varför.
Men det var... Nej, men det är ju intressant för att vi ändå har så... Vi har ju spelat Doom uppenbarligen i väldigt olika perioder i livet. Mm. Ändå har vi det som gemensam nämnare i utgångsläget för hur vi jämför ett vapen från ett modernt spel.
Ja, för det är helt enkelt, det kändes så bra att skjuta med de där vapnen.
Jag skulle tro att det är just för att de är så pass väl definierade vapnen med olika användningsområden, och att det är det som har gjort grundplåten till att vi hela tiden har Doom. För du har ju olika distansvapen, du har ju olika kraftfyllda distansvapen, du har närstridsvapen, alltså shotgunen, du har ju pistolen och hela kittet, även om pistolen kan användas som jävla sniper. Så. Och det enda vi egentligen saknar, det är just ett snipervapen i Doom.
Ja, det är sant.
Sen hade det varit den perfekta vapenuppsättningen.
Mm. Jag tänkte på det, för jag måste ju ha spelat både Quake och Quake 2 innan Doom då nästan.
Kanske. Ja, och även om det är bra vapen så är det ju... Eller det skulle inte falla in med att jämföra vapen från Quake.
För de är inte lika tydliga.
Ikoniska och definierade.
Nej, de är liksom inte... Shotgunen i Doom är så liksom så... Ljudet är liksom perfekt. Och det liksom känns
det är
perfekt.
Fläsk. Ja. Det är fläsk.
Men i shotgunen i Quake är liksom lite mer... Den är inte alls lika... Nej, det är sant. Så det är nog Dooms mästerliga design. Både i ljud och... i mycket ljudet faktiskt.
Mm, visst är det mycket ljudet.
Men också mycket i hur liksom... Hur de träffar och hur de liksom effekten på fienden helt enkelt.
Det är just definitionen av vapen, alltså hur den är definierad att användas i spelets värld. Mm. Vad den uppfyller för funktion.
För det är också väldigt tydligt på fienderna när de blir träffade, mer än vad de är i Quake till exempel. Det är inte alls lika på något sätt
tydligt. Så länge man inte kör med plasma rifle hela tiden där man inte ser fina för att den står över sprite i vägen 99% av tiden.
Nej,
från plasma i vett.
Det är sant.
Men det leder också in till att vi förhoppningsvis ska få lite kommentarer från våra lyssnare, att har ni någon grundplåt som ni alltid jämför saker med från nya spel mot äldre spel, som vi har här med vapnen från Doom. Att vi alltid utgår från dem när vi jämför. Mm. Är det några andra områden som ni hela tiden tänker på att ja, men det här är ju som det här X-spelet från 92 som jag spelade då. Det har varit kul att veta om det är fler som har sådana grundplåtar som vi har i detta fallet.
Ja, absolut. Vi försöker. Man får väl kommentera på hemsidan, så får vi väl skaffa en e-mail till nästa avsnitt också så man kan skicka in svar till dem. Jag tänkte på det, skulle jag varit klar till detta avsnitt. Sen så har jag nog, jag tror att jag inte har gjort det i alla fall. Så vi får se till nästa avsnitt. Men då är det väl dags för slutklämmen här. VSK Hall of Fame.
Ja.
Ja, vi har ju valt ett varsitt spel då att klämma in i topplistan.
Mm.
Jag ska bara ta fram listan här som då består av två spel än så länge då. På plats nummer ett är Quackshot följt av Quake 2 som vi pratade om precis. Jag vet inte vems, jag kan börja med mitt spel då.
Ja, kör du.
Wonderboy 5 Monster World 3. Detta är den japanska titeln. I väst hette det Wonderboy in Monster World. Till Mega Drive då, utvecklat av Sega och släpptes den 25 oktober 1991. Ett mästerligt sidoskrollande action-plattformsspel med en lite öppen värld och lite små RPG-inslag.
Det är ett riktigt charmigt spel. Jag har inte någonting negativt att säga om spelet förutom att det är för kort. Det hade gärna fått vara längre för min del.
Ja, jag tycker det är ganska lagom faktiskt. Men jag spelade det på den här, vad heter den? Wonderboy Collection på, som släpptes till Xbox 360 som innehåller detta då och sen Monster World 4 och någonting till. Men och så kom jag till slutbossen som var helt så här jättesvår i den västerländska versionen. Så jag fick...
Just det kommer ihåg, du gnällde jättemycket över. Ja, jäklar, var det inte den här sågklingan som du hakade upp dig
på? De hade lagt till en sågklinga som åkte fram och tillbaka på golvet som man var tvungen att försöka hoppa över samtidigt som man skulle undvika. Och det gjorde det så svårt. På tal om att spelet inte är ganska kort, så jag spelade om hela spelet igen. I den japanska versionen, för att där fanns inte sågklingan med.
Ja, nu förstår inte hur mycket Stefan har nämnt det här, om den förbannade sågklingan.
Ja, det är helt
på marken.
Ska de förklara slutbossen? Sen var ju slutbossen ganska lätt i den japanska versionen, men man kan ju göra den svårare på något annat sätt än att liksom, vi sätter en sågklinga som är halvt omöjlig att undvika i kombination med bossens andra attacker. Det svåra med att spela japanska versionen är ju att vid ett tillfälle så ska man lösa lite, man får lite såna här gåtor, man ska svara på frågor från någon sphinx. Och det kan ju vara svårt på japanska såklart, men jag hade ju lite koll på vad jag skulle göra, så jag fick ju sitta med så här, ta bilder och översätta med Google Translate, så jag kom fram till vilken fråga det var och sådär, men så löste det sig till slut.
Du tar ändå den biten mot sågklinga på marken.
Ja, det gick mycket snabbare än att försöka klara spelet med den där sågklingan. Ja, även om jag till exempel gillar vad heter det, Monster World 4 bättre tror jag, så är detta också riktigt bra spel i serien.
Ja, det är skitbra. Jag gillar också riktigt mycket.
Sen om det är bättre än, det är ju inte bättre än fyran, men det är nog bättre än Dragon's Trap, som också är bra i och för sig. Men,
nej, jag håller nog med det. Det är nog bättre än Dragon's Trap, men inte bättre än fyran.
Sen tyckte jag att Dragon's Trap blev bättre i den här remasterade versionen med snyggare grafik. Det är fantastiskt vad grafik kunde göra för det spelet. Alltså det är exakt samma liksom spel med, nu pratar jag om ett helt annat spel plötsligt, så nu gör vi inte.
Ja, vi har gått över.
jag får ta med den en annan gång helt enkelt. Ett riktigt trevligt Mega Drive-spel. Och vad har du valt då, Lenny?
Jag har valt Quirk till Game Boy.
Mm.
Det här pusselspelet som vi också har snackat en del om tidigare, så jag tänkte inte ta så jättemycket, men det är ett stabilt, trevligt pusselspel till Game Boy. Och jag satt faktiskt och tittade på en long play av det igår när de spelade igenom alla pusselbanorna.
Ja.
Och det är ju ett par timmar speltid för att lista ut pusslarna om man inte kan dem.
Ja,
Longplayen gick ju väldigt snabbt.
Atlus har utvecklats. Släpptes 24 november 1989. Det heter ju Puzzle Boy i originalutförande. Och där är man potatis, men i Quirk är man en tomat.
Den charmiga, lilla spriten för tomaten.
Solglasögon. Väldigt kul boxart med den här tuffa...
Mycket tod, ja.
Ja. Jag köpte en kassett Quirk för, ja, nu är det säkert 5 år sedan bara för det. Men och började spela på riktigt. Men sen till slut så, ja, så blev det lite klurigt och sen så kom jag väl av mig. Så nu vet jag inte riktigt om jag... Det måste ju vara lösenord i det spelet. Det känns inte som ett spel som har batterispaning.
Jag tror inte du har varken eller i det.
Man kan väl kanske bara välja bana då.
Ja, jag har för mig att där du kan välja startnivå.
Ja. Ja, nej, men det är kul för det, jag tycker det är roligt på de banorna där man får liksom kontrollera flera karaktärer och ska liksom, man trycker på select eller någonting för att switcha mellan dem, så ska man liksom, och det är då det börjar bli riktigt svårt med när man måste hålla reda på vad de olika karaktärerna ska göra och för att den andra ska komma förbi. Men det är ju extremt lätt att låsa sig.
Och just det ljudet när man byter karaktär sitter så ingrämt i min hjärna också, som det skriker till spelet när man skiftar.
Ja.
Oh.
Ja, det är två riktigt bra spel det här. Nu ska vi se här, okej, Lenny, vi har alltså Quackshot. Och kommer något av de här över Quackshot enligt dig?
Jag skulle ju faktiskt säga Wonderboy i så fall, att det tar första platsen.
Mm. Det skulle det nog jag också säga.
För hur mycket jag än gillar Quackshot och hyllar som ett av de bästa Disney-spelen, så är Wonderboy så mycket mer i de flesta områden.
Ja, även om du har vissa... Det är lite likt Quackshot på vissa, på något sätt. Kan du förstå hur jag tänker då?
Ja, men det är ju en lite av Metroidvania-aktigt.
Det är bara
att man får ta sig lite hit och dit och hitta nya saker som man kan ta sig vidare i de områden man inte kom innan.
Det är bara att Wonderboy är ju mer öppet än Quackshot. Quackshot är ju liksom stängda delar som är ändå på något sätt man kan åka tillbaka. Sådär.
Tänk om vi hade haft ett Wonderboy med Disney-figurer.
Mm.
Med Kalle Anka. Åh, nej. Nej, vi ska inte gå vidare i den diskussionen. Jag sprängs.
Ja, okay. Men jag tycker det är lite svårare. Jag kanske inte tycker det är svårare att placera Quirk ändå. Jag skulle vilja ha det mellan Quackshot och Quake 2.
Jag skulle nog vilja sätta det bakom Quake. Alltså att det är nya sista platsen. Men det är ju fortfarande inget dåligt spel.
Nej. Det är väl, jag vet, alltså det är svårt med det. Det känns inte som vi kommer kanske tillföra så mycket dåliga spel.
Jag valde Quirk just för att det är ett okej spel. Det är ett trevligt pusselspel, men det är egentligen inte mycket mer.
Nej.
Jag gillar ju pusselspel, så för mig är det ju en stor bit ändå. Men sen jämför med Quake 2. Problemet här är ju att det är två helt olika spel som vi sitter och jämför.
Ja, det är ju...
Verkligen, i olika spel. Vilket kommer göra att placeringen blir knepig också.
Det kommer ju inte bli lättare för varje avsnitt heller att...
Nej, jag tror att vi kommer att ha en del hetska diskussioner i framtiden, ja, om vi fortsätter med detta
nu
sättet.
Nu har vi ändå valt lite spel som vi kanske ändå vet att den andra inte har jättemycket emot heller. Så att det ska bli spännande.
Mm, vi får se vad det barkar här. Men då har vi en ny första plats och en ny sista plats.
Ja, och de andra två bara sitter ihop fortfarande där med Q i början av sina titlar.
Quake Shot och Quack 2.
Ja, precis. Jaha, så till nästa avsnitt så ska vi då, alltså vi ska ha en, jag ska skriva upp här, e-mail.
sånt där, nymodernt.
Skapa utropstecken. Så, och sen ett streck under. Så, ja. Och Sen, ja, ni får jättegärna skicka. Ni har skapat det här mejlet till nästa avsnitt. Då kan ni börja skicka in frågor eller någonting ni vill att vi ska svara på. Jag vet inte vad.
Diskussionspunkt också. Gärna, tack.
Ja, för även om det finns, alltid finns nyheter att prata, så är det också kul att liksom prata om lite allt möjligt. Helt enkelt. Jag vill helst hålla podcasten till max en timme. Fast det går ju alltid att gå över någon minut hit och dit och mindre. Förra avsnittet var väl 45 minuter eller någonting.
Jag kan ju snacka loss en hel del om du släpper mig fri, ja, på vissa områden.
Det vet jag. Ja, men då tackar vi för den här gången. Så hörs vi på obestämd tid en annan dag.
Som vanligt. Ja. Ni får hoppas att det kommer ett avsnitt snart, helt enkelt.
Ja, vi tror det i alla fall. En dag.
Och tills dess, adjö allesammans.
Hej då.